Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hej och välkomna till veckans avsnitt av AT-läkarna. Idag är det vårt tredje avsnitt av vår trilogi om ortopediska fallgropar på akuten. Och vi har jobbat oss uppifrån i kroppen. Vi har pratat om axel, resten av armen och handen och höften i förra veckan och veckan innan det. Och den här veckan kommer vi att fokusera på knä och fot. Och temat är som sagt fallgropar på akuten. Det kan vara både det där kluriga som är lätt att missa, men också det där som man absolut inte får missa om man vill känna att man inte har skämt ut sig på akuten. Och ja, vi spelar intressant med Kajsa Thulin, vår allas favoritortoped. Och nu kör vi! Välkomna! Ja, men då går vi vidare neråt mot golvet. Vi är på knät.
Yes.
Mm. Ja.
Ska vi ta quadriceps senruptur?
Ja, det gör vi. Det är ju en sån här klassisk fallgrop som man inte ska missa. Och som är operationsfall alltid, i stort sett. Mm. Så att det typiska är ju då en något... Ja, övre medelålders patient som har ramlat på böjt ben. Och det man vill kolla då är ju att patienten dels inte har någon fraktur förstås, men om röntgen då är blank så kommer patienten ha en smärta proximalt om patella. Kanske en palpabel grop, men det kan ju vara lite svårt att känna om det är svullet och sådär. Men det brukar gå att känna att det saknas någonting. Och sen att patienten har en oförmåga att extendera i knät.
Just det.
Men du säger fall på böjt knä, alltså fall på, alltså på patella? Eller liksom att man har...
Nej, utan har alltså att man har ramlat med benet böjt, så att säga. Kanske fått benet under sig flekterat.
Lite klassiker, man ska kasta sig på fotbollsplanen för att man har gjort mål och glida fram på gräset.
Typ så. Ja. Det är ju precis som med de här andra senskadorna som vi pratade om, så är det ju en kontraktion i muskeln som gör att senan går av. För att du får ett våld som gör att muskeln spänns för mycket i förhållande till vad senan klarar av.
Just det. Okej.
Och det man gärna då ska testa är att patienten då sitter på britsen och kan extendera benet från 90 graders hängande. För att om man bara testar att lyfta rakt ben så finns det lite andra muskler som hjälper till med det. Så att det är inte riktigt tillförlitligt. Där kan man få lite stöd.
I liggande att
precis.
Man lyfter
så att det bästa testet är att ha patienten sittande på britsen och be att de extenderar från 90 graders flexion i knät.
Och då går inte det?
Då går inte det, nej. Och då är det ju operation med sutur. Ja, och sen så kan ju också gå av då nedanför patella. Så att det är patellarsenan eller patellaret i nacklet där som går sönder.
Mm.
Och det är ju något mera ovanligt. Men mm. då är det istället samma sak fast gropen sitter under knät.
Ja.
Så att proximalt om patella har vi quadricepssenan. Mm. Men distalt om patella har vi patellarsenan.
Ja.
Mm.
Som väl egentligen definitionsmässigt då inte ska kallas för sena. Men det behöver vi inte gå in på. Men nej, vi säger att vi vet om det i alla fall.
Det är egentligen ett ligament.
Ja.
Att det, mellan mm. ben och ben.
Ja.
Okej. Okay. Mm.
Och då är det samma test. Och patellarreflex.
Ja, nej, det brukar man inte göra. Utan det är egentligen precis samma test.
Det är samma sak, bara pyttelite längre ner.
Mm. Vi har en liten mysig poddbebis här som ackompanjerar oss.
Ja.
Det är inte Kajsa som...
Det är inte jag som har några biljud.
Även om du är ju en sångare. Ja. Eller sångerska.
Det var väl kanske att ta i lite då, men ja.
Det är upp till mig.
Det var du som sa det.
Kajsa har en fantastisk sångröst. Det har faktiskt glömt bort, men nu kommer jag ihåg det.
Mm.
Vi går vidare till... Vad tar vi härnäst, Kajsa?
Vi kan också nämna att mellan quadricepssenan och patellarligamentet så finns ju själva patella. Mm. Och den kan ju, om man faller på böjt ben och slår i patella så kan ju den gå av.
Mm.
Och då kan den, om den frakturen är odislocerad så kan det ju vara lite lurigt att missa. Och det man ska alltid då när man ska röntga patella ta den bilden som heter patella axial.
Mm.
Och det är ju samma sak här. Frågar man efter fraktur på patella så brukar ju röntgen själv ta sådana bilder. Men om man inte har frågat efter det så gör de inte det. Utan då är det andra bilder som ingår i en vanlig knä.
Okay. Mm.
Så att det är bra att tänka på det. Att man frågar efter patella axial bilder.
Mm.
Så att man ser även odislocerade patellafrakturer.
Mm.
Och om man nu har en odislocerad patellafraktur, hur behandlar man den?
Ja, oftast så är det ju, kan det till och med vara så att man inte behöver ha någonting alls. Så att säga. Att man kan behandla den med ortos. Man kan, det här med att gipsa dem går man ganska mycket ifrån nu. För att det blir så väldigt stelt.
Okay.
Men har man en helt odislocerad fraktur och en patient som man kan lita på, då behöver man heller inte ha en ortos.
Nej.
Men det är ju vissa restriktioner då förstås ändå.
Och vad är det de inte ska göra då?
Ja, man får inte flektera för mycket och sådär. Nej. Och det är ju också syftet med ortosen, ja, att låsa då vissa grader och sådär.
Mm. Mm.
Men det är nog lite olika hur man gör på olika ställen.
Mm.
Men det är bra att känna till det, att man ska fråga efter speciella bilder.
Mm.
Mm.
Okej, Kajsa, vad går vi vidare till nu?
Nu tar vi menisker, tycker jag.
Mm.
Mm.
Jag tycker alltid det är lite så krångligt med menisker. Jag vet inte, jag blir alltså förvirrad när jag ska testa. Var det här medial eller laterala menisken?
Ja.
Eller,
ja. Och menisktester är ju också ungefär lika bra som att singla slant.
Okej.
Okay. Visar det sig.
Ah, ja.
Så att testerna är inte så jättebra.
Nej.
Men man testar ju att rotera tibia i förhållande till femur på olika sätt, kan man väl säga, som en samling för det där.
Men om vi tar det från början, när kan en meniskskada uppstå?
Det klassiska är ju att patienten till exempel har satt sig ner på huk och fått smärta i knät. Det är ju en klassisk menisk-anamnes. Men kan ju också vara vridvald i olika idrottssammanhang eller sådär. Och sen så skiljer man sig ju också på degenerativ meniskskada där det är ganska diskreta trauman. Medan de här färskare meniskskadorna, akuta meniskskadorna hos yngre patienter, då är det lite mera kraftigt traumat ofta.
Och den mediala menisken, den ingår ju i den här olyckliga triaden.
Ja, precis.
Tillsammans med främre korsbandet och mediala kollateralligamentet. Stämmer. I knät.
Ja.
Och vad brukar man ha gjort för någon slags vridvåld då? Eller vad har
ja,
gjort?
Ofta är det ju så. Ja. Och gärna i samband med idrott, fotboll är ju klassiskt.
Just det.
Mm.
Okej.
Okay. Mm.
Om man nu misstänker en meniskskada, antingen medial eller lateral, vad... Ja, de här testerna var inte särskilt bra, sa du.
Nej, de är inte så bra, utan det är ju mera... och det kan vara svårt också att fånga det på akuten.
Ja.
Utan det handlar ju mest om att, att skaffa sig misstanken och många gånger kanske också att koppla upp patienten till exempel till en sjukgymnast eller så som kan följa patienten och hojta tillbaka till den om det är så att patienten inte blir bra. Och många gånger så läker ju meniskskador av sig självt, så att det är inte så att man måste kasta sig över dem på något sätt, utan det vanliga är ju att man låter patienten rehabilitera först och att man åtgärdar det först efter en 3-6 månader kanske om patienten fortfarande har besvär. Och degenerativa meniskskador bör man ju helst inte alls åtgärda, för att då behöver man ju plocka bort menisk och då skyndar man ju istället på den degenerativa processen i knät, vilket leder till artros.
Så att akut gör man egentligen ingenting, men man ska utesluta andra skador kanske framförallt och sen ge kontakt till en sjukgymnast.
Ja, det som är viktigt är ju det här med inslagen menisk, och det är ju då den här klassiska bucket handle-rupturen där det har blivit en längsgående spricka i menisken där den delen som ligger närmast centralt i knät luxerar in i leden och låser leden så att man får ett så kallat låst knä. Och då är det klassiskt att patienten har en viss flexion i knät och kan sen inte sträcka knät fullt. Och det kan ju vara svårt att skilja på det mellan smärta och ett faktiskt stopp. Men om det är en sån inslagen menisk, då bör man åtgärda det artroskopiskt akut.
Vad brukar patienten klaga på när den har fått en meniskskada?
Ja, ofta så har de ju ont då i mediala eller laterala ledspringan. Men det är ju inte säkert att det är så specifikt precis i det akuta skedet. Men om man ser patienten lite senare sen på mottagningen eller på remiss efter ett trauma, då kan det ju vara så.
Och vill patienten gärna ha benet lite böjt eller sträckt, eller vad är minst smärtsamt när man har fått en meniskskada?
Ja, ofta är det ju så i det akuta skedet att patienten har svårt att sträcka ut fullt, men de har också ofta svårt att flektera fullt. Och det är ju också på grund av att det gärna blir en ledutgjutning, en hematros, alltså blod i leden. Det kan ju komma av, om det blir en skada på menisken i den kärlförsörjda delen på menisken, då kan det ju blöda. Men även korsbandsskador och ledbandsskador och kapselskador kan ju också blöda. Och är det svullet i leden så är det ju svårt att ha fullt rörelseomfång, både i extension och flexion.
Okej, då har vi korsbandsskadorna.
Och då finns det ju ett främre korsband och ett bakre korsband. Det främre korsbandet är ju ganska vanligt att man skadar, gärna i samband med idrott. Medan det bakre korsbandet krävs ju lite mer högre energivåld. Bilolyckor, såna här dashboardskador när patienten slår i instrumentbrädan och skadar. Så det är ju inte lika vanligt och mera brådskande. En främre korsbandsskada, då testar man ju det genom det här främre draglådetestet. Och även genom Lachman, som är ännu mera specifikt för just främre korsbandet. Och då har man ju ungefär 20 grader flexion i knät, och sen har man sin ena hand över patientens distala del av femur, och sen så har man den andra handen i proximala delen av tibia, och sen så låser man lårbenet och skjuter tibia framåt så att säga.
Eller då testar man främre korsbandet. Ja. Och när man skjuter det bakåt, trycker bort tibia, då testar man det bakre korsbandet.
Precis, det är ju då skjutlåda, och det är motsatsen egentligen till främre draglåda. Så att Lachman är ju något lite mer specifikt, medan främre bakre draglåda är lite mer än 90 grader, och man sätter sig på patientens fot och drar med båda händerna i underbenet.
Just det, Lachman har man 20 grader flexion, men draglåda har man 90 grader.
Ja.
Men vilket tycker du är bäst då?
Ja, Lachman är ju mycket mer specifikt, och också det testet som man har sett att ortopeder är bäst på att faktiskt bedöma. Även om vi inte är så bra på det heller. Men menisktester, som vi sa, även om det är en rutinerad undersökare, så är det svårt. Det bästa där är egentligen att patienten har smärta i någon av ledspringorna. Ja. Det är det mest specifika för
menisken. Men Lachman tycker jag är så svårt, för då ska man liksom bära upp hela benet och samtidigt göra den här knicken. Det är ju med sina händer som kan vara mycket mindre än stora låren.
Ja, det kan vara jättesvårt.
Men jag tycker draglåda är mycket, mycket lättare.
Ja, det är det ju. Och det är ju bra att kunna göra både och, tänker jag, för att få en känsla. Sen kan man också göra så att man flekterar sitt eget ben och skjuter in det under patientens knäled. Och håller sin ena hand på patientens lår och låser låret mellan sitt ben och sin hand. Mm. Så att man inte behöver greppa hela om man tycker att man har för små händer och patienten har väldigt stora ben. Jag tycker att det är svårare rent tekniskt att göra det. Så det kräver också lite träning. Men jag tycker det är ganska sällan som jag har inte jättestora händer, men jag tycker ändå att jag oftast får till det. Så jag tror att det är en träningsfråga mer än att det faktiskt är en handstorleksfråga.
Ja, gäller att få till det liksom, med
jag tror det.
Ja. Okej, är det här någonting som, vi har ju lite tema, både ortopediska fallgropar men också viktiga frakturer som är bra att kunna. Men är det här någonting som man kan missa ofta? Eller?
Det är ju väldigt lätt att missa.
Ja.
Väldigt, väldigt lätt att missa. Mm. Men det handlar ju framförallt om att få misstanken. Och är det en hematros, en patient som söker alltså med ett svullet knä med trauma, då är det en främre korsbandsskada tills motsatsen är bevisad. Och det handlar om är att ta reda på vad man har för typ av sätt att utreda detta på sin klinik där man jobbar. Och att fixa någon typ av utredning eller uppföljning för patienten. Så att man inte missar det. Sen är det inte så bråttom för den sakens skull. Men det är viktigt att patienten får rätt diagnos. Och det här är ju också patienter som ganska ofta är... De har hög aktivitet, de har höga funktionskrav. Så att de kommer inte att... Man behöver se till så att de får rätt information och rätt uppföljning.
Mm. Bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Okay. Då går vi vidare till MCL-skador.
Ja.
Alltså mediala kollateralligamentsskador i knät.
Ja, vi kan väl egentligen bunta ihop dem och säga ledbandsskador, MCL och LCL. Okay. Alltså mediala kollateralligament och laterala kollateralligament. Mediala kollateralligamentet, då finns det 3 grader. Grad 1, 2 och 3. Där de... Första 2 kan behandlas konservativt egentligen. Oftast läker av sig själva. Medan om det är en grad 3 då, att det är en total ruptur och en lite mer uttalad instabilitet. Då finns det ju oftast andra skador också, vilket kan göra att det kan vara ett operationsfall. Och då glappar alltså patienten. Man testar ju sidovackling. I sträckt läge och semiflexion. Och vid en grad 3 då glappar det även i sträckt läge så att säga. Så att man har en, och det kan ju också vara ganska svårt för patienten har ont och kanske inte kan extendera fullt och så. Men är det en total ruptur då kan det hända att det behöver åtgärdas. Och då ska man nog i alla fall konsultera någon som är van att känna på knän. Medan de laterala kollateralligamentsskadorna, de är ju egentligen operationsfall. vanligen i alla fall.
Just det. Och som vi sa förut så den mediala kollateralligamentsskadan går ju tillsammans i den här olyckliga triaden med precis. Medial meniskskada och främre korsbandsskada. Så att om man har misstanke om en medial kollateralligamentsskada så ska man ju testa för de andra två grejerna
absolut.
Också.
Absolut, och det ska man ju egentligen alltid göra, att man testar alla de här olika.
Just det, det är ett fullständigt knästatus. Ja,
precis. Nej, men det man kan säga att det viktiga att hitta i det akuta skedet, det är ju en total skada på laterala kollateralligamentet. För det är det som är ett eller en bakre korsbandsskada. För det är det som är de akuta sakerna som kräver lite snabbare åtgärd. Främre korsbandet, en lindrigare, lindrigare medial kollateralligamentsskada, det är ju ingenting som du måste göra någonting med just nu, utan där räcker det att du fixar någon typ av uppföljning eller utredning för patienten. Och likaså menisker. Och inslagen menisk också är viktigt. Så det är de tre sakerna som är viktigt att hitta akut och åtgärda.
Okej, Kajsa, vi närmar oss slutspurten här. Ja. Vi är i slutspurten. Vi har kommit till foten och fotleden.
Ja.
Vad vill du att vi ska ta med oss härifrån?
Då vill jag att man ska ta med sig akillesenruptur. Hälsenruptur. Som ju är lite lurigt, som inte syns på röntgen. Och detta är en klinisk diagnos. Patienten har ofta hållit på med någon typ av idrottsaktivitet återigen. Kanske squash, innebandy, badminton. Någon typ av frånskjut återigen med det här med en kontraktion i muskeln mot motstånd som gör att senan då går av. De beskriver oftast att det kändes som att det small till, att kanske någon sparkade dem på vaden och så vände de sig om och så var det ingen där. Lite så.
Spöklikt.
Ja, eller faller ihop också. Gärna så. Det blir nog ofta lite dramatiskt på plats så att säga. Och det man kan se då, det är ju att det finns en palpabel grop ett par centimeter ovan akillessenans infästning mot calcaneus. Och det här med Thompsons test då, där man patienten ligger i bukläge, man klämmer på vaden. Och sen är det alltid svårt det här med att komma ihåg om positivt eller negativt, vilket som är vilket. Men jag brukar helt enkelt bara säga att vid när man trycker på vaden så sker ingen plantarflexion av foten. Då är det klart och tydligt, även om man själv vet vilket som är rätt, så blir det klart och tydligt för alla vad det är som inte händer så att säga. Så att,
foten ska röra sig när man pressar
när man
på vaden.
Trycker på vaden och ja, det gör den inte.
Squeezar ihop vaden. Annars finns det ingen kontakt däremellan.
Precis. Och det här kan då, dels så testar man så, och sen så kan det också vara bra att testa, det kan vara lite lättare att se om man flekterar 90 grader i benet så att foten pekar upp mot taket och man trycker på vaden. Då kan man också se det väldigt tydligt. Och sen ser man det ju också när patienten ligger i bukläge, att det finns ju en viss tonus i vadmuskeln och senan som gör att foten hänger ju inte riktigt ner i 90 grader. Men det gör det om hälsenan har gått av, så att du har lite mera plantarflexion i vila hos den, väl på det oskadade benet jämfört med det skadade benet. Så det kan man bara titta också så att säga.
Okay.
Och det är ju oftast 30-50 år kanske patienter. Och det kan åtgärdas både konservativt och med operation. Det finns fördelar och nackdelar med både och, man gör lite olika på olika ställen.
Okej. Sen har vi i våran låda här peroneussenskada.
Ja, precis. Det är väl mest bara att man ska känna till det. Att det finns bakom laterala malleolen så går två stycken senor som heter peroneussenorna. Longus och brevis. Och de kan drabbas av rupturer. Oftast longitudinella rupturer. Så det kan vara lite svårt att hitta det. Men det som kan vara bra att veta är att om det finns smärta bakom laterala malleolen så kan det vara en sådan skada. Så att framförallt handlar det väl om att väcka tanken och att säga till patienten att höra av sig om de inte blir bra, alternativt fixa ett återbesök eller så.
Ska man operera en sådan skada?
Ja, eller? Det kan vara ett operationsfall. Så att, att känna till att det finns och att väcka tanken och fråga någon som vet.
Är det ultraljud man använder för att se bäst senskador?
Ja, alltså det beror lite CT på vad så. Det är. CT är ju ganska dåligt, för det är oftast, det är bra för skelett men inte så bra för annat.
Nej, inte
så
bra för mjukdelar.
Nej, utan det är magnetkamera eller ultraljud. Men det beror väldigt mycket på undersökaren ultraljud. Så det kan vara också väldigt dåligt med ultraljud.
Ja, just det.
Så att... Det beror lite på, men mycket av det här är ju kliniska diagnoser. Akillessenruptur till exempel finns ju väldigt liten anledning att göra ultraljud vid en totalruptur.
Mm.
Så att det är egentligen kliniskt.
Okay.
Är det totalruptur som är färsk, så är det ju egentligen väldigt tydligt.
Mm.
Om man har sett några stycken. Mm.
Vi hastar vidare till hög fibulafraktur.
Ja, och det är ju en annan sån här ortopedisk fallgrop där patienten har någon form av distorsionsvåld mot fotleden. Man röntgar fotleden och det finns ingenting där. Ja, det finns ju någonting, men det finns ingen fraktur i alla fall.
Och då är det alltså ett vridvåld som vi menar då?
Ja, oftast så har de ju då trampat snett i supination. Supination är en kombinerad rörelse av inversion, adduktion och plantarflexion. Medan pronation är en kombinerad rörelse av eversion, abduktion och dorsalflexion.
Okej. Okay. Mm. Och nu när vi pratar om hög fibulafraktur, så var det ofta att man har en distorsionsskada.
Ja, det kan ju egentligen vara olika typer. Men någon form av våld mot fotleden i någon typ av vridning kan vi nöja oss med att säga. Och då kan det vara så att våldet transporteras upp då längs det här membrana interossia som sitter mellan tibia och fibula. Och sen så går det av på den svagaste punkten, vilket oftast är proximala delen av fibula där det är som smalast. Men det kan ske egentligen var som helst på fibula, som ju är ganska tunt ben.
Mm.
Och då tyder ju det på att det finns en ganska så stor ligamentskada nere i fotleden där hela syndesmosen då kan vara skadad. Och syndesmosen består ju av främre och bakre syndesmosen och membrana interossia. Så det är ju en tredelad eller tre delar som det innehåller.
Mm.
Och då är fotleden per definition instabil och behöver stabilitetsprövas på operation och sannolikt också skruvfixeras. Sen kan man däremot ha ett direktvåld mot fibula. Och då är det istället helt konservativ behandling och fribomulisering i stort sett. Så att det är två frakturer som kan se förhållandevis lika ut, kan vara helt olika behandling på.
Okej, vi har nått i mål nästan, för vi har en skada kvar.
Ja.
Liss Franks skadan.
Ja.
Vad är det här?
Ja.
En kändis.
Det känns som det.
Vad menar du?
Liss Frank-skadan.
Ja, det känner man igen. Det känner man igen. Ja, absolut.
Det var inte riktigt som TFCC som kändes som att man hörde det för första gången kanske.
Men alltså, Liss Frank är ju lite lättare att komma ihåg än typ massa bokstäver.
Ja. Mm. Och det här är alltså leden mellan tarsalbenen och metatarsalbenen.
Ja, ja, precis.
Och när får man en skada här då?
Ja, det man ska först säga är att egentligen så är Liss Franks led den som är i proximala delen mellan metatarsala 1 och 2.
Mm.
Men man kallar egentligen hela tarsometatarsalleden för Liss Franks led. Mm. Fast egentligen är bara den lilla delen där finns det ledbandet som håller ihop. Och det ska man misstänka. Det klassiska våldet är ju att patienten har fastnat i stigbygeln och fått någon slags brytvåld mot den leden. Liksom ramlat av en häst. Eller kan ju också vara lite andra, mera kraftfulla energier mot mellanfoten. Patienten har oftast ont på dorsalsidan av foten där längs den leden. Och det patognomona tecknet är ju det här med ett hematom i hålfoten.
Ja, det är därför man ska palpera hålfoten.
Precis, så det är lurigt. Och slätröntgen här är inte tillräckligt. Nej. Utan dels så är det ju väldigt många ben där i foten som är lite... Det är svårt att bedöma fotbilder. Och därför är det CT som är första utredningen. Eller först, man gör ju förstås kanske en slätröntgen först för att se om man ser något. Men annars så är ju nästa steg CT om patienten har ont och man inte kan fria kliniskt så att säga.
Mm.
Vilket man ju sällan kan.
Och då men är det bra att börja med en slät röntgen?
Ja, det är nog lite olika hur man gör. Jag tror att vi har ju den här CBCT:n då som vi pratade om, den här lite mindre coned beam CT,
ja, just det.
Som används mycket. Mm. Men det finns säkert olika rutiner, så det är väl dumt att säga att man ska göra sig eller så. Men att veta att den här skadan finns och att slät röntgen inte räcker som enda utredning, kan man väl säga. Och att CT ska göras och att man då kollar, finns det då slitfragment som man ser på CT:n, då är det antingen stabilitetsprövning på operation som görs på vissa ställen, medan andra ställen kanske istället då tar tillbaka patienten efter några veckor med belastade bilder på röntgen. Så kan man se om det finns tecken till att foten glider iväg.
Ja. Mm. Om man gör stabilitetsprövning på operation, då, vad är det man kan göra på operation som man inte kan göra på akuten?
Dels så är ju patienten då sövd eller mer relaxerad i alla fall. Och man har ju då också kanske genomlysning där, eller man ska ha genomlysning där så att man kan testa och se. Så man skjuter då den distala delen av foten i förhållande till, alltså skjuter på det i tarsometatarsalled och ser om laterala delen av foten glider utåt, så att säga.
Ja, man kan ta i mer liksom och se i genomlysning samtidigt.
Exakt. Mm. Det är ju, jag skulle säga att det är väldigt svårt att testa det kliniskt. Jag skulle inte våga säga på akuten att det här är stabilt eller det här är inte stabilt.
Nej, okej.
Okay. Det känns lurigt.
Vad vi ska säga också innan vi lämnar fotleden är att det är viktigt att alltid reponera och gipsa luxerad fotled innan röntgen.
Ja, det är jätteviktigt, annars får man dels en patient som inte blir så nöjd och man får själv på röntgenronden också.
Ja.
Det är, och det är ju framförallt för att om fotleden ligger ur led för länge så blir det svullet, och blir det för svullet så blir det blåser, och blir det blåser så blir det mycket större infektionsrisk.
Alltså hudblåsor?
Ja, precis. Ja. Och då kan man inte operera patienten.
Nej, just det. Och sen kan väl också kärl vara i farozonen att skadas, och precis. Nerver och allting.
Precis.
Det är bara inte bra.
Nej. Det kan ju finnas en påverkan på distalstatus som är till följd av det felaktiga läget och som blir bra när man reponerar. Mm. Så att det kan ju räcka att man, det behöver inte vara en kärlskada, utan det kan vara en spasm som kommer tillbaka då när man reponerar.
Ja, just det.
Jag tänkte ta en sista fråga. Kajsa, om man är på fältet och träffar en person som har en dislocerad fotled, ska man dra den till rätta, tycker du, innan ambulansen kommer?
Ja, alltså det beror ju lite på, såklart. Känner man att det här har jag aldrig gjort och ambulansen, det är inne i stan och patienten, och ambulansen kommer snart, då kanske det är dumt. Men känner man att det här har jag gjort förut och patienten ligger med en dislocerad fotled, så jag tror att jag skulle nog göra det. Mm. Sen beror det ju lite på också vad det är för patient. Är den, man har ju ingen smärtlindring, så att det är klart att det kan ju vara väldigt svårt. Så att ja, är man ortoped så ska man ju göra det i alla fall.
Mm. Och det skulle du göra liksom oavsett, även om man hade en bra cirkulation och känsel och så i foten, skulle ändå dra den rätt. Jag tänker, om man inte har cirkulation och känsel, då har man lite större incitament
att dra. Absolut. Ja, liksom. Det tycker jag.
Då skulle kanske till och med jag dra.
Ja, och sen ska man ju också tänka på att man är ju inte på sitt jobb och man har ju inte sina försäkringar som arbetsgivaren har åt en. Så att man ska ju tänka på att man är ju i en annan sits, såklart. Men, så man ska inte göra saker som man inte känner sig bekväm med. Men samtidigt ska man göra det man tror är bäst för patienten.
Så har du nu sits för att repetera rotatorkuffen?
Ja, precis. Det gjorde jag.
Det är alltså supraspinatus, infraspinatus, teres minor och subscapularis.
Ja, visst. Jag glömde ju också att berätta min fina regel för benen i handen.
Oh,
kan ni den?
Nej,
berätta om regeln.
She likes to play. Try to catch her.
Kan du hålla upp din hand också och visa vart benen sitter?
Ja.
För kameran. Och vänta, nu ska jag ta dig i bild. Det var inte i bild.
Här har vi då. She likes to play. Scaphoideum, pronatum, triquetrum, pisiforme.
Mm.
Try to catch her. Trapezium, trapezoideum. Capitatum, hamatum.
Mm, jättebra.
Mm, så den är bra.
Mycket bra. She likes to play, try to catch her.
Mm.
Mm.
Tusen tack Kajsa Thulin för att du har varit här och pratat ortopediska fallgropar på akuten med oss.
Ja, tack för att jag fick komma.
Det var jättekul. Ja. Vilken härlig mix av blandade frakturer och ledproblem och avulsionsfrakturer och distorsioner och allt möjligt har vi hunnit prata om.
Ja, vi kan ju göra lite reklam för avsnittet så här i efterhand och säga att kan man det här, då kan man mycket ortopedi faktiskt.
Absolut.
Då kan man mycket ortopedi som man behöver för att kunna handlägga patienter självständigt.
Grymt. Ja. Tack för att du kom, Kajsa.
Tack.
Och som vanligt så vill vi att ni följer oss på Instagram och Facebook och att ni hör av er med alla synpunkter på det här avsnittet och andra avsnitt. Vår mailadress är hej@atlakarna.se. Ha det så bra! Vi ses!
Hej då!
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.